Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Podcast Podcast med mig Matilda.
Och mig Amanda.
I den här podden så pratar vi om spiritualitet och holistisk hälsa och självutveckling. Och det gör vi tillsammans med spännande gäster och i mer personliga solavsnitt.
Ja, och i den här podden så utforskar vi allt inom spiritualitet och försöker få in fler dimensioner i livet genom att utforska områden som kanske inte hör till det vanliga.
Mm, verkligen. Och den här veckan så har vi träffat en väldigt, väldigt spännande, väldigt kreativ och väldigt spirituell gäst, David Lindberg.
Och han är filmproducent och har nu tagit fram något som kallas Tribe.
Ja, och hela idén att få med David startade för att vi har fått massa DMs av er och har själva varit inne på det här Instagram-kontot som heter David X Tribe. Och där får man se, figurer som känns som att de är från en plats man känner sig väldigt hemma på, som antagligen är någon annan planet.
Precis, och jag tror att det här speglas verkligen för att han startade det här Instagram-kontot i september och har redan på så här få månader 137 000 följare, tror jag det var. Där folk verkligen engagerar sig i de här olika varelserna. Och det är nästan som ett så här engagerat community kring det här Tribe.
Ja. Och vi kände ju bara, men gud, vi måste ju förstå, vad är det här? Vad är det här för värld? Vem är han? Gud, vad spännande. Och det blev en så fin intervju där vi lär oss om hur det här har kanaliserats fram. Men sen blev det också väldigt mycket mer än det i den här intervjun.
Verkligen, för att David är en helt underbar människa. Och vi får verkligen följa med hans resa från barndomen. Hur det är att upptäcka sig själv och ta sig fram inom den här spirituella världen. Och hur det är att upptäcka sig själv som ung kille.
Ja, och han har växt upp i en kristen familj. Och det var också väldigt fint att få perspektivet hur det kan vara att komma från det hållet. Där andlighet är någonting naturligt men också någonting som på många sätt inte känns helt autentiskt. I alla fall inte för David. Så det här blev en vändning som vi inte var helt förberedda på. Det älskar vi ju.
Mm.
Och vi tror att ni verkligen kommer tycka att det här är en väldigt fin resa att följa med på.
Verkligen, så att jag tänker att vi välkomnar in David nu.
Ja. Hej och välkommen till Holocraft Podcast, David.
Hej, tack.
Vi är väldigt glada att ha dig här och jag vet inte hur många DMs vi har fått med folk som skickar dina illustrationer och videos och Det är många DMs.
Och vi själva har ju varit inne och bara, kolla på det här och kolla på det här och wow. Liksom. Och det var någon video nu du la upp ganska nyss som var otrolig. Som jag tror du typ har som sponsrad. Har du någon som sponsrad ad?
Ja, precis. Ja. Var det senaste trailern typ?
Yes.
Ja.
Så otroligt fin.
Mm. Ja, för man blir så här, man bara, vad är det här för film? Vad har jag missat? Var kan jag se den här?
Ja, det har ju varit lite roligt att bygga upp den grejen. Att så här, få oss känna som en film som finns någonstans där. Men som ingen kan få tag på. Liksom.
Mm. Ja, det är exakt den känslan man får.
Mm.
Man har missat någonting jävligt coolt. Och hemma. Framförallt är det ju det. Alla som skriver DM till oss nämner ju det här att man känns väldigt hemma. Och vad är det här? Och här känns det som att jag bor och så.
Jag tänker det kanske finns någon som sitter och lyssnar nu och tänker bara, vad pratar ni om? Så kan du inte berätta, vad är The Tribe?
Ja, det är faktiskt den stora frågan som jag sitter med också och försöker brottas med och förstå. Men det började med att jag för, nu var det 3 månader sedan ungefär tror jag, i mitten av september, så hittade jag ett AI där man kunde skriva in olika texter och sen så göra om det till, till bilder. Så man kunde egentligen göra vad som helst. Och då testade jag fram lite. Och först började jag göra lite så här filmscener och lite sådana grejer. Och blev väldigt hooked på det, för att det är väldigt intressant rent kreativt att så här, skriva någonting, ha någon slags vision och sen får man tillbaka någonting som är asfett men som kanske är också lite annorlunda än vad man tänkte. Och sen så väcker det nya idéer och sen så börjar det skapas en värld inom en liksom.
Och när du säger skriva, då är det skriva kod?
Nej, man skriver text.
Aha.
Så det är väldigt enkelt så liksom.
Mm-hmm.
Och så av en slump så började jag komma in på lite djur typ, lite varelser som inte fanns. Som jag tyckte var intressant, att så här, kul att komma på nya arter typ.
Som inte finns här, i alla fall här i 3D-världen.
Ja, exakt. och sen så från det så halkade jag in på att göra en person som såg ut som någon slags tribe-figur. Men som också inte var 100% människa, utan det var någonting extra i det där. Och det var någonting i den liksom sweet spoten som var så intressant. Alltså okej, men vad är det för någonting? Det är inte en människa och det är inte ett djur och det är inte liksom en alien heller. Men det är någonting annat liksom. Så då började jag utforska det mer och tyckte att det var askul. Började göra fler, fler variationer inom den triben eller inom den stilen. Och då började det födas en idé om att så här, okej, men det vore fett att göra en typ en, jag jobbar med film tidigare, så eller jag fortfarande det, så det vore fett att göra en film om det här, att så här, typ en avatar liknande grej, men att kanske också, för jag har varit inne liksom i andlighet och spiritualitet och sådär, och de frågorna egentligen hela livet. Så för mig så känner jag så här, det vore asfett att kunna skapa en värld där man skapar metaforer som speglar min spirituella resa eller hur mitt liv har varit. Så på ett sätt så började det växa fram så och blev ett sätt för mig typ att strukturera min inre värld också genom att skapa liksom grejer i den här världen som kunde spegla det. Och sen så tänkte jag, okej, men det här är kul. Vi testar att skapa en Instagram där jag laddar upp de här grejerna. Och hade ju inte alls någon liksom plan eller någon idé om att det skulle kunna växa. Eller mer en förhoppning liksom. Men jag har ju aldrig gjort något sånt tidigare. Så började jag få filmer, eller började få kommentarer där folk sa just det du sa tidigare. Att så här, folk känner sig hemma i den här världen. Eller folk har till och med sett de här varelserna förut. Typ i drömmar eller i ayahuasca-upplevelser och sådär. Eller meditationer. Och så det var, jag blev väldigt förvånad över vad folk skrev. Jag hade inte alls tänkt det. Och framförallt den grejen att de kände sig hemma där. För jag tänkte så här, hur kan du känna dig hemma i? Bland en tribe där de så här, man kan inte sätta fingret på vad det är för någonting.
Nej.
Ja, så jag kan egentligen fortsätta prata hur länge som helst. Men ni får gärna
nej, men hoppa in. Gör gärna det. Jag måste bara gå in här samtidigt som du pratar och liksom ha lite sådana här, bara kolla lite på dem samtidigt. De är så fina. Mm.
Nej, men sen så fortsatte det liksom och jag blev fortsatt väldigt förvånad över vad folk skrev. Eller det var en som skrev att hon hade varit självmordsbenägen väldigt länge. Och sen så när hon hittade kontot så var det första gången hon kände någon så här passion för livet. För att hon kände att det fanns, det var någonting med skönheten sa hon, eller the beauty. Och då känner jag, okej, men det har ju någonting i alla fall. Och folk började skriva så här, okej, är det här ett spel? Är det här en film, en tv-serie eller vad är det här för någonting?
Folk vill veta.
Ja, och jag vill också veta. Jag har ingen aning vad det här är för någonting. Det är bara någonting jag tycker är kul att göra och som jag utforskar tillsammans med alla andra, typ.
Men tar du ansikten på, för att det ser ut som att det liksom är en människa, alltså en klassisk 3D-människa i grunden och sen att det har liksom lagt slag på, eller hur funkar det liksom?
Nej, men det funkar som så att man får skriva text liksom. Du skulle kunna skriva en car till exempel och då skulle du få tillbaka en bild på en bil. Sen kan du så här randomisera det flera gånger så får du en massa olika bilar. Sen kan du också skriva red car och då får du tillbaka en röd bil. Och sen så kan du skriva red Mercedes typ. Och så får du en sån. Så man kan ju vara hur specifik och ospecifik man vill.
Och då plockar den bilder från internet typ.
Ja, exakt. Mm. Och hur det funkar inte exakt vet jag inte. Så här, vilka bilder den plockar. För det är en jättestor debatt nu. Mellan så här, om det är rättvist mot kreatörer som inte har gett konsent till att folk. Eller till att de här datorerna använder deras bilder för inspiration liksom. Och det var en ganska intressant debatt också. För jag har verkligen inget svar på vad jag tycker är rätt och fel i det där.
Men för jag tänker ändå att du måste veta lite vad du ska skriva in för att veta lite vad, alltså det är ju du som bestämmer, så jag tänker någonstans kommer ju det här från ditt medvetande eller från något sort of remembering inom dig. Och det är det som är så spännande.
Ja.
Vad det är du kanaliserar liksom.
Ja men exakt, för till slut så börjar man liksom skapa längre meningar och mer specifikt. Börjar slänga in lite. Det jag tyckte var intressant var att slänga in lite mer abstrakta ord. Typ att så här, skriva så här, mesmerizing, ayahuasca creature, typ, standing in forest, having a spiritual awakening och typ sådana grejer.
Mm-hmm.
Och det blir så himla abstrakt för AI. Och så här, det blir inte så konkret och då blir det också väldigt så här, blandade och väldigt konstiga resultat.
Men de hänger ändå ihop. Det är det som är fint.
Ja, precis. Mm. Men när jag gör en sån där mening så är det kanske en bild av 100 som är någonting som tilltalar mig.
Mm.
Så det blir också väldigt mycket noise.
Mm.
Och det var faktiskt det jag tyckte var ett av de mest intressanta grejerna med hela projektet. Var att så här, man får mycket noise för att det är en dator, det är ett AI som bara kan så här massproducera hur mycket som helst. Och då var det så intressant att helt plötsligt, liksom en av de där 100 så var det någonting som väcktes i den när jag såg det. Och jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Det var någonting annat än vad min liksom, tanke kunde greppa.
Mm.
Och så det blev på något sätt en resa i att så här, skapa en tajtare relation med min intuition.
Oh.
Att så här, hitta signalen bland noiset. Typ. Och det har jag märkt jättemycket. Att, så här, ibland har jag fått upp en figur och sen så tänker jag att ja, den här borde folk gilla för att den här har den här grejen och sådär. Men jag känner ingenting för den. Mm. Och sen när jag postar den så märker jag också att responsen blir inte alls samma. Och sen så kan jag få upp en annan som jag känner att så här, jag vet inte varför den här är intressant. Men det är någonting med det här som väcker någonting i mig. Och sen så postar jag den och sen så märker man också att det väcker någonting i andra.
Mm,
det är jätteintressant.
Det här älskar vi.
Och jag tänker, vad din egen, som du var inne på, spirituella resa med de här tribesen, varelserna. Är det någonting i dem där du känner dig liksom extra hemma, eller är det någon av de här varelserna där du känner dig mer, eller vad väcker de hos dig?
Ja, jag vet inte alltså. Jag tycker det, när det är just den här grejen att jag kan inte sätta fingret på det, och det är det jag tycker är intressant, att så här, jag vet bara att det är någonting i det här som får mig att bli stimulerad. Och jag försöker hela tiden så här konkretisera ner för mig själv att så här, men vad är det med den här tribalen, vad är det med det här som jag tycker är intressant, men jag kan inte riktigt göra det. Det kanske är att det är hela tiden en sweet spot med att jag inte förstår vad det är för någonting. Att det är liksom, det är så nära att vara någonting jag kan connecta med för att den har den här mänskliga viben, men det är någonting annat också. Och det är någonstans där i gränslandet som är så, som väcker någonting.
Ja, och det är verkligen det som jag känner också.
Mm.
Men det är väl att vår logiska hjärna försöker sätta ord på någonting som antagligen är någon form av minne eller någonting vi vet om.
Precis, och det du nämnde med att det är många som känner igen sig i de här och sätter med drömmar och sätter med upplevelser, att folk verkligen kan connecta med dem. Det är ju väldigt intressant tycker jag.
Mm.
Ja, verkligen. Och det var det jag kände med den första personen. Att, och där, ni kan se det, om ni går in på sidan, så den andra posten jag gjorde någonsin. Den första är på någon sån här varelse och den andra är på någon sån här lila tribe. Och den första personen i den triben, det var den egentligen som väckte hela grejen. Och det var någonting i den blicken som jag kände att så här, shit, jag kände typ någon sorg i den här blicken. Och det är ett litet barn och det var någonting magiskt över det. Så det är ju verkligen den grejen, att så här, hitta någonting som kan skapa en kontakt med någon.
Mm. Men man ser också att du utvecklas verkligen i språket eller i bildspråket, att det blir liksom mer och mer jag vet inte, de blir mer och mer uttrycksfulla på något sätt.
Jag tror man blir mer och mer kräsen.
Ja.
Ju mer man sitter med.
Fakt, ja, exakt.
Och jag har suttit så himla mycket. Jag har gjort sammanlagt, tror jag, jag har gjort 35 000 bilder nu.
Oj. Oj. Fast då är ju då en på 100 kanske, eller ännu mer då, ja. Slask. Liksom.
Ja, exakt.
Mm.
Men det är ändå liksom 35 000 klick.
Oj. Men gör du det här på heltid nu?
Nej, det gör jag inte. Men det är ju det här jag vill göra på heltid.
Ja.
För jag har jättelänge kämpat med att känna så här, jag vill göra någonting som jag brinner för.
Mm.
Som jag känner att, men det här ger mig mening, det här liksom är det jag är här för att göra.
Mm.
Och i början av mitt liv, liksom, när jag började jobba, så gjorde jag musikvideor. Då tyckte jag att det var askul. Mm. Och kände liksom att det var verkligen det jag brann för. Men sen kom jag till en punkt då det inte riktigt gav den stimulansen längre. Och sen dess har jag bara letat efter någonting som kan ge mig den känslan.
Mm.
Och det gjorde den här grejen för första gången på 10 år. Liksom.
Mm.
Så det var verkligen så här, okej, det här är askul. Men också så här, jag är livrädd för att jag vet inte vad det ska bli för någonting. Så det kan också bara gå upp i, vad säger man, luften, tomrök. Och det vill jag inte.
Men det är så spännande, vi känner igen oss 100% i den här känslan. Vi båda har jobbat inom kommunikation, marknadsföring och försökt att liksom hitta. Ja, men kände väl så här, ja, men det här är bra, det här är rätt. Det här är kul och stimulerande på, mycket sätt, på många sätt. Och sen så skavde det väldigt mycket hela tiden att så här, vi saknar, det är någonting, vi kunde inte sätta ord på vad det var vi saknade. Och så hittade vi till podden och allting vi gör idag. Och då är det som att det har liksom bara lugnat sig i kroppen.
Det alldeles känns så rätt och lätt på samma gång.
Mm. Mm.
Men att det var, det är som att, och det känner vi igen oss i, så många som skriver till oss också. Alltså om man är en lightworker eller att man på något sätt har någon form av uppdrag.
Mm.
Har du också känt så? Att du har haft, alltså det är som att du ska göra någonting som du lite går och väntar på. Att det ska visa sig vad det är.
Ja, det. Jag har i alla fall känt att, eller förstått att det är viktigare för mig att känna att det jag gör är meningsfullt än vad det verkar vara för många andra.
Mm.
Och att det är fine. Alltså jag kan ibland vara jätteavundsjuk på folk som inte har den starka, liksom, starka behovet av att allt de gör måste kännas meningsfullt.
Mm.
Men så har det varit för mig länge i allt jag gör. Jag kommer från en sån här kristen familj också. Och växte upp i kristendomen. Och där behövde jag också känna att så här, okay, men, det här måste verkligen kännas helt rätt för mig. Om jag ska kunna leva i det här. Så allt sånt har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och med relationer och så här också. Och vilket verkligen har sina nackdelar också. För då har det blivit att jag kanske blivit för liksom, petig i relationer. Eller för petig i allt annat. Så ja.
Det måste vara autentiskt.
Ja, precis.
Mm. Mm. Ja, det är verkligen, det känner jag också igen mycket.
Mm. Ja, vi pratade om det precis innan vi kom hit, det här med att vara autentisk i alla områden. Och när man väl börjar tappa in i det är det så himla svårt att gå därifrån. Utan det är som att man måste vara autentisk i allt man gör. För att annars gör det nästan, det blir ett sånt motstånd så fort man gör något som inte är autentiskt.
Men så många gånger som jag har varit avundsjuk på, då tänker jag på folk som jag tänker är så nöjda med allting.
Mm.
Och bara liksom förhåller sig till den här Matrix-världen perfekt.
Mm.
Sen vet jag inte om någon faktiskt gör det i grund och botten. För att vi är ju inte gjorda för att leva så här. Liksom. Men det känns ju som att vissa bara älskar det.
Mm.
Och det verkar så skönt.
Mm.
Ja. Så skönt. Liksom, why not? Varför ska man fråga sig allt? Och varför ska man hela tiden gå liksom i någon form av så här front av att hela tiden vilja förändra och bryta ner strukturer och så.
Mm. Exakt. Men det känns väl logiskt också om det finns en hel mänsklighet att så här, alla har olika roller och vissa har rollen att pusha vissa gränser och sådär. Och då kanske man drog nitlotten att behöva pusha vissa gränser. Och det man får däremot är ju fantastiska upplevelser och sådana grejer.
Mm.
Men det blir ganska djupa dalar och mycket förvirring om man inte känner med sig helt alignad också.
Mm.
Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, holcrapofficial, där du får rykande färska energiprognoser, fullmåne- och nymåneprognoser, och du får även följa med bakom kulisserna på Holycrap.
Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holycrap Community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holycrapco.com, och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap, men ni hittar också våra spirituella onlinekurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men er spirituella resa, så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik, så ses vi förhoppningsvis i eten.
Ja, nu tillbaka till avsnittet. Men du sa det att spiritualiteten mer eller mindre funnits med hela ditt liv.
Mm.
Hur, kan du berätta lite mer om det? När börjar du inse saker och ting? Eller vad är spiritualitet för dig?
Det här är faktiskt intressant, för det här, jag tänkte lite inför den här podden att så här, det blir på ett sätt lite för mig att så här komma ut rent spirituellt. I och för sig, i 10 år så har jag levt i det här, liksom, så att, men det liksom finns många ändå som inte riktigt har fått höra min bild av hur jag ser på livet. Men jag växte upp i en kristen familj, och det var en frikyrka, och... Det finns jättemycket fint i den världen. Men för mig så var det alltid så här att jag kunde inte riktigt greppa vad hela den här grejen handlade om. Jag försökte verkligen fatta att okej, det låter fett med Gud och Jesus och allt det där. Det vore jättenice om det var så. Men då, för att jag ska kunna leva i enheten, så måste jag se det. Eller jag måste känna det. Eller jag kan inte förlita mig på en berättelse om det. Och kämpade ganska länge med det. Jag kommer ihåg när jag började i liksom högstadie och gymnasiet. Då blev det mer och mer på allvar. För att jag var typ den enda kristna i klassen. Så det blev ofta att det blev diskussion. Och jag var tvungen att försvara en hel religion. Liksom.
Var det uttalat att du var kristen? Visste alla det? Och
så? Ja, det var det. Jag kommer från en liten by som heter Edsbyn, så alla visste ju om liksom att vår familj var kristen också. Nej, men, och det tog ganska mycket på mig att behöva liksom försvara det, och att vara ensam när man är så liten inför många människor och sådär. Det var tufft liksom, också när alla lärare också var liksom ateister, och man kunde känna liksom att de flesta hade någonting emot religion eller kristendom. Och då kände jag väl att okej, men om jag ska kämpa för det här, då måste jag verkligen fatta vad det är för någonting. Och då kom jag ihåg att jag frågade pappa någon gång om, för det är så mycket, det är så brett med alla religioner, men med kristendom också. Det finns många olika delar och sådär. Då frågade jag så här, om man bara kokar ner allt till en enda sak, vad är kärnan av kristendomen då? Så att jag kunde förstå någon slags här, grund eller first principle typ. Och han bara, ja, det är en relation mellan dig och Gud. Eller dig och Jesus. Och så gick jag har lite så här Asperger i hjärna och ville verkligen så här fatta. Och verkligen så här var tvungen att få allt klart och tydligt för mig. Så gick jag in och kollade på vad definitionen av en relation är. Så vad är liksom en relation om man kokar ner det till en kärna. Och då var det ett utbyte mellan två parter. Och då kom jag ihåg att det väckte någonting med mig. Jag bara, men det är ju inte sant. Då är inte det här en relation. För att jag söker hela tiden. Jag ber hela tiden. Jag verkligen så här skriker efter att få någon form av kontakt eller någonting. Men får aldrig det. Så då kände jag bara, men det stämmer ju inte. Och pratade lite där med pappa och mamma och sådär också. Och de sa att jag fortsätt be. Liksom. För att det finns också ett stort språk som säger att så här, be och du ska få och sådär. Och hela den här grejen har varit svår för dem också. För att om inte det bibelordet stämmer. Att så här, eller om det stämmer att jag faktiskt ber genuint. Och inte får något svar från Jesus. Så betyder det i så fall att det bibelordet inte stämmer. Och stämmer inte det, då fallerar liksom hela deras världsbild också. För de menar liksom att Bibeln är sann och sådär.
Så, vad fint ändå att de kunde vara lyhörda till din, alltså för din frågeställning. Alltså att de också verkligen kunde börja fundera då.
Ja.
De inte var helt, bara helt fast cementerade i sin...
Nej, men precis. Syn. De har ju försökt liksom engagera sig och förstå och hjälpa och sådär också såklart. Men så... Vad skulle jag säga om det? Att... nej, men skitsamma. De... då blev det, men då blir det också så här mer, det blir en svår frågeställning för dem att säga, men gör David det verkligen genuint? Så det har vi haft några diskussioner om, när de har sagt att ja, om du skulle göra det verkligen genuint så kommer han ju möta dig, liksom, för att det står ju så. Och där blev jag jättefrustrerad, för jag bara, du, alltså jag har verkligen sökt, jag har gått ut på nätterna när jag var liten och så här, gått till skogen och bett och så här, försökt så här, gå upp, vi har ett berg i Edsbyn där jag kommer ifrån. Jag har gått upp på det och bett och att höra då att så här, det var inte genuint. För att,
ja, det här med skuldläggande, alltså då är det dig det är något fel på.
Ja, eller så här min genuinitet i det där. Och jag blamear inte dem, för jag förstår hur viktigt det är för dem att hålla sig fast vid att det som står i Bibeln är sant. Så därför kan inte stämma det jag säger och så där. Men... så det blev svårt för mig. Så varje gång jag bad... och inte fick någonting tillbaka, så tappade jag mer och mer tro. Medan det jag skulle göra var att fortsätta be. Så då kände jag så här, men alltså, det är typ bättre att inte be nu. För att nu har jag så här 3 trådar kvar av tron. Och för varje gång jag ber så tappar jag en tråd.
Men var det en del av din identitet också? Kändes det viktigt för dig? Att, för det är ju det som är lite lurigt. Det är någonting som man får tänka på själv den dagen. Eller du har ju barn, Amanda. Men jag tänker så att det inte blir liksom en... att det blir en identitet snarare än liksom en faktisk en livsåskådning. I don't know. Så att det blir, så man blir attached, för det är aldrig bra.
Nej, precis. Och men eftersom det var en så stor del av mitt liv ända från födseln liksom, så var det där jag byggde upp hela min världsbild på.
Såklart.
Och alla de här djupaste funderingarna som så här, varför jag finns till, varför världen finns till, allt det där fanns det ju svar på i Bibeln. Så då kom jag ihåg att jag... när jag hade slutat skolan så flyttade jag... eller gymnasiet så flyttade jag ner hit till Stockholm. Och så var jag väldigt så här, splittrad här nere. För jag hade lämnat Edsbyn som var en del av min identitet också. Att vara en liten bybo liksom. Till en stad som jag tyckte åt upp mig typ. Jag var 19 och på mitt jobb så var det bara liksom 35-åringar, så det var också svårt att så här hitta ett kompisgäng och någon man kunde connecta med sådär. Hade precis gjort slut med min tjej, min första tjej, så det var också så här en stor identitet som försvann. Så det var liksom, jag var väldigt splittrad. Och så kom jag ihåg att jag hade en natt när jag var 19 år där jag verkligen var förkrossad och jag så här grät och jag bad till Gud. Jag bara... om du på riktigt finns nu och ser hur jag mår. Och att jag är 100% genuin. Att säga så här, det finns, jag har bara en tråd kvar om jag tror nu. Och så här, jag vet inte hur du ska liksom skapa den här relationen med mig. Jag har ingen aning om det är en känsla eller om du ska visa det. Eller vad som helst. Men det är typ upp till dig. Men då är det i så fall nu du ska göra det. Och ja, man gav det ultimatumet. Och så väntade helt tyst i lägenheten. Hörde typ syrsor i bakgrunden liksom. Och så... det var jättestarkt. För att det var helt tyst. Och då kom jag ihåg att jag tog beslutet. Jag bara, okej, fuck det här. Nu lämnar jag det här. Och blir rörd när jag pratar om det också. Men för det var liksom att gå ut i ett stort mörker. För alla de här djupaste... värderingarna som jag sa försvann, alla de här djupaste liksom, strukturerna för hur jag skulle se på livet, så här, vad meningen var och sådär. Det försvann och jag visste inte vart jag skulle vända mig till. Okay, för då blev det så här, okej, men Bibeln kanske inte är sann då. Vem har svaren du? Och började väl då att ta distans till all form av religion och spiritualitet och sådär. För att jag hade en terapeut som sa det tidigare att så här, ja, men du behövde nog troligtvis göra det. Ta den här extrema distansen. Liksom. Så jag började då identifiera mig som en ateist. Liksom, och var väldigt emot det där. Jag tyckte det var jobbigt. Mamma och pappa pratade om kristendom och så här.
Är du ensam barn?
Nej, tre bröder.
Okej.
Eller vi är fyra sammanhang.
Mm.
Och ja, men börja bygga upp en världsbild som var mer baserat på så här, vetenskap och sådär. Vilket kändes mer, liksom, inte praktiskt, men mer logiskt på ett sätt. För att man kunde liksom, mäta det och man kunde se det på ett annat sätt.
Mm.
Men jag kan också känna så här, att det finns någon magi som saknas. Det blir mer liksom torrt och, ja, och mer liksom strukturerat, men det är någonting som saknas i det. Och då så gick jag, och ni får avbryta mig om det
blir för... Nej, det är jättespännande.
Då så kände jag så här, okej, då börjar jag satsa på mitt jobb istället. Då får det bli det som gör mig lycklig typ. Och så jag jobbade med musikvideor och jag kommer ihåg att jag satte ett mål att så här, okay, men jag ska göra de största, eller så här, jobba i alla fall med de största i Sverige. Och jag vet inte varför jag satte det målet, men jag kände så här, okay, men jag gör det. Och jag tror att jag hade någonstans i bakhuvudet att så här, när jag når det då, och det är inte helt orimligt för Sverige är ganska litet och sådär, så satsar man så kommer det gå. Och det kommer göra mig lycklig. Men sen hade jag liksom verkligen turen och ynnesten att få jobba med Avicii när jag var, jag tror jag var 22 kanske när jag började jobba med honom, till 24. Så i 2 år. Och då kom jag ihåg att jag var nere någon gång. Jag och en kollega var nere på Ibiza, vi skulle spela in en musikvideo och sen så skulle vi hämta någonting i Tims hus och sen när vi var där så satt han och gjorde, typ, gjorde musik och vi skulle så här, hämta de här grejerna och då slog det mig att det var en tanke som slog mig att bara, okej, men David, stanna upp nu är du i liksom Aviciis hus på Ibiza och det här är artisten som du satt och lyssnade på i gymnasiet liksom, och tyckte det var asfett när han släppte Levels och så här. Nu har du kommit dit som du ville. Men det var som en skräck också. För jag kände så här, shit, ingenting har förändrats. Mm. Platsen jag är på har förändrats. Och så här, jag har träffat asmånga grymma människor och jättefina människor och så här. Och alltså jättemycket har förändrats också. För efter jag fick jobba med dem så har liksom möjligheter öppnats upp som jag aldrig skulle kunna ha varit med om tidigare. Men inuti mig så var det ingenting som hade förändrats. Jag hade fortfarande alla de här känslorna och tankarna och eller skuldkänslorna från saker jag gjort från när jag var liten. Och den här osäkerheten kring hur världen fungerar och vad jag ska tro på och inte tro på och sådär. Så då kom jag ihåg att det var en punkt jag bara, okej, men hur blir man lycklig då? Vad ska man göra? Och bestämde mig då för att gå in i det. Att säga, okej, nu ska jag fatta vad lycka är för någonting. Så då började jag läsa om det. Gick in i liksom personlig utveckling och sådana grejer.
Det är härligt att följa hjärnan på en Scorpio Rising. Känner igen mig.
Ja, och så var jag insnöad på det. Och sen så halkade jag över en studie om psilocybin. Som för de som inte vet är psykedelisk svamp. Så
jag har faktiskt pratat om det i podden.
Ja, okej. Med?
Med han som är initiativtagare till den här studien i Stockholm. På Karolinska.
Okej.
Mm.
Ja, känner jag säkert igen. Då så blev jag intresserad av det liksom, för att man såg i studien att det var så effektivt och mot så här, depression och mot ångest och dödsångest och massa grejer. Så då kände jag så här, okej, det här är jättespännande. Så då var jag och några kompisar i Thailand någon månad senare. Och sen kunde man köpa det där. Och då så tänkte jag att okej, men det är värt att testa liksom. Men också, jag var ju väldigt så här försiktig med allt sånt där. Jag hade inte druckit en droppe alkohol förrän jag var 19 heller. Så allt som hade med liksom... jag hade en ganska klassisk syn på droger som de flesta som inte har valt att gå in och lära sig om det här har. Liksom att allt knark är knark och det är samma grejer och sådär. Istället för att gå in och se på alla enskilda substanser och vad det faktiskt gör med kroppen och sådär. Och vad det finns för användningsområden och inte. Men då testade jag det. Och mina kompisar är lite mer extroverta än mig, så de kunde vara kvar på stranden liksom. Jag kände att okej, men jag behöver gå till mitt hotellrum för att det blev för intensivt liksom. Och jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. Men så gick jag in på mitt hotellrum, la mig i mörkret och lyssnade på musik. Och då öppnades en värld upp inom mig som jag inte alls visste fanns. Och inte bara liksom att det var en känsla, utan det var verkligen så här. Jag satte mig på en berg-dalbana och fick åka in bland alla mina liksom olika rum i kroppen och i medvetandet och minnen och sådär. Och inte bara att det var en häftig upplevelse, utan det var så här. Jag togs till de platserna i mig där jag kände att jag behövde läka och processa och möta ångest och trauman och känslor som jag sprungit ifrån. Ja, men allt var så sjukt i den stunden, så jag bara shit, okej, det vill bara hänga på det här liksom. Och fick så här, gå in och bara känna massa grejer, mycket skuldkänslor från barndomen, i så här, hur jag ibland har varit mot vissa brorsor och mot förhållanden och mycket sånt. Men sen när jag hade kommit till en punkt och jag kände att jag hade processat allt som tyngde mig på något sätt. Det var verkligen som att jag gjorde en så här helkroppsskanning på allt som drog ner mig. Så var det som att mitt medvetande blev så tyst och stilla och så rent att det fanns ingenting där längre. Det fanns liksom ingen känsla av David eller att jag var en människa. Det liksom, allting var bara så tyst att jag, det enda jag kunde känna i den stunden var att bara, aha, det är det här som är Gud.
Mm. Kunde du verkligen, du förstod det då?
Ja, i den stunden så förstod jag det.
Ja.
Och det blir jättekomplext tycker jag att förklara vad Gud är.
Mm.
För att för mig så är det någonting annat än en känsla. Det är någonting annat än en tanke. Men det är liksom en blandning av allt och en slags förståelse. Någonting som bara...
Men för jag tänker, under din barndom, liksom, om man växer upp kristet, är det någon som en tanke att Gud är någonting utanför?
Precis, ja, exakt. Mm. Och det var det som slog mig också då, att så här, ja, det är därför jag aldrig hade hittat den här grejen. För att jag sökte efter Gud som någonting externt eller utanför mig själv. Något objekt eller någon person som jag kunde ha en relation med.
Men säger man inte att Gud är inom dig och inom oss och... Alltså, eller är det liksom en, är det någon del inom kristendomen som tror att man är själv Gud?
Det finns sådana mystiker inom kristendomen som väljer att, jag kan inte det så jättebra, men det är kristna som väljer att liksom få den här intima, direkta upplevelsen av Gud. Och de går ju ofta en liten annan väg än de traditionella kristna liksom. Men sen, jag ska inte blama kristendomen helt och hållet, för det kan ha varit min uppfattning av allt som stod och allt jag hade lärt mig också. Men generellt sett så ses nog Gud som någonting annat än en själv.
Mm.
Men det var det som slog mig där då, att säga, okay, men shit, alla är den här grejen. När vi så här kommer till kärnan av vårt medvetande så blir vi ett med allt och alla.
Mm.
Och det är klart då att folk runt om i världen och i olika tidsålder har upplevt det här. Och beroende på vart man har varit och vilken tidsålder man har varit, så har det skapats olika berättelser om den här grejen.
Mm. Mm.
Så då börjar jag se liksom hur formationen av relationer, religioner blev till.
Mm.
Och att det finns olika liksom berättelser.
Det är klart att Jesus blev en förlängning av Gud, för vi är ju alla det.
Ja.
Men han hade ju fattat grejen. Han hade väl haft någon liten upplevelse antagligen.
Mm.
Och kunde då prata om det här på ett sätt som var väldigt förtroendeingivande, så att folk trodde att han var Gud, men de missade bara poängen att vi alla är det.
Ja.
Ja.
Och jag, förlåt.
Det känns så lite så att, är det inte så Jesus pratar om också, att vi alla är Guds barn och så. Alltså det är väl lite det jag tänker att han har försökt förmedla kanske.
Ja, precis. Jag tycker också att jag kan se quotes här och där man ser liksom att Jesus försöker säga, men ni är också Guds barn. Men sen, så här, någon skillnad kan man väl säga att det är att så här, Jesus dedikerade hela sitt liv till att verkligen fatta hur man blir ett med det här tillståndet konstant, typ. Så han är ju mer liksom andligt utvecklad än vad jag är, till exempel, om man ser det så. Men jag skulle inte säga att han är någonting annat än, han är inte liksom mer av Gud än vad jag är, eller någon annan. Nej.
Det är det att man når olika medvetande nivåer. Där man, för att det är det som vi brukar prata om här, för att man, det är så mycket programmeringar man får sen barndom och sen man föds, och det tar sig igenom alla de här programmeringarna tills dess att man kommer åt den här kunskapen som sitter inom oss alla. Det är ju det jobbet.
Men vissa kan göra det när de är 6 år gamla genom att de är en spontan liksom, awakening, eller liksom en spontan, vad heter det? Ja, men att de liksom blir helt enlightened. Medan andra måste jobba i ett helt liv för att komma dit.
Ja.
Så det är ju också, det känns som att det är väldigt liksom beror helt på, eller och också så här, är det verkligen det som är målet med livet, att man ska vara det där konstanta? Vi är också här för att ha en mänsklig upplevelse med alla känslor och allt det här som är 3D.
Men sen tror jag att få den förståelsen kommer skapa läkning här på jorden i större utbredning. Det är väl det jag tänker att man vill komma till någon gång i framtiden, det här med att vi läker jorden och natur och liksom alla krig och allt som är, för att det handlar ju om människor som inte har det här medvetandet om att vi alla är densamma. För om vi hade haft det så hade man ju inte krigat mot sig själv. Utan det är folk som har ett krig inom sig själva som krigar.
Och det fina är ju när man är nära, när man är i det tillståndet, så är man ju i 100% kärlek. Och det är ju det som är fantastiskt. Att liksom bada i kärlek. På det sättet, ja.
Ja, verkligen. Det var en helt annan upplevelse för mig, liksom. Och det som du säger, tror jag, att det är så här, man har olika många barriärer och blockeringar mellan sitt nuvarande tillstånd och det. Så det är ju olika svårt för folk att, eller det tar olika lång tid för folk att ta sig igenom det. Och sen meningen med livet, jag vet inte, jag kan nog kanske se det som att så här, alla har väl kanske olika uppgifter, liksom. Och för Jesus kanske var den grejen att han hade, eller alla hans generationer innan honom hade gjort de här grejerna, att för honom så var det dags att tappa in i det där tillståndet och leva i det och på något sätt reacha den grejen.
Ja, precis.
Så, ja. Nej, men, och efter det så blev jag så här, okej, det är ganska fint med så här kristendomen. Om man kan ta lite distans på det och kanske inte så här slaviskt följa varenda mening, utan se det som att så här, Bibeln, det är människor som har skrivit, och, eller det här är min åsikt, men att det är människor som har skrivit och att det kan finnas fel och feltolkningar och missförstånd och så där. Så att ta en lite bredare perspektiv på det och försöka se också där signalen bland noiset, liksom.
Jag tänker att det är som allt i livet, att man ska bara ta till sig det som verkligen resonerar med en i kärnan.
Det tråkiga är när det skapas rädsla, att man är rädd att göra fel, eller att man blir en massa ramar som man måste förhålla sig till, och som gör att man istället för att bli sitt autentiska jag liksom blir en förminskad version av sig själv.
Exakt. Jag håller verkligen med om den grejen. Och det är väl den jag har tyckt varit lite svår. För det jag kan ogilla mest med kristendomen är att det den trycker ganska mycket på många gånger är att det finns en väg till Gud. Och det är via Jesus. Och det som slog mig i den stunden var att det finns ju många vägar till Gud. Det finns massa olika religioner som olika tekniker och sådär. Och för mig så råkade det vara en svamptripp i Thailand. Så det är där vi skiljer oss lite också, jag och min familj. Att de ser att det finns en väg dit. Så alla andra vägar som leder dit kan inte vara sanna. Och det gör att de kan inte tro på att min väg har lett till den riktiga guden, liksom.
Men har ni många heta debatter där hemma på jul?
Ja, vi har väl lärt oss att så att veta var de här känsliga punkterna är, liksom. Men det är så synd, tycker jag. Det är en av mina största sorger i livet. För att jag brinner ju för det här. Jag tycker det är asintressant och vill så gärna prata med dem. För de tycker också att det är asintressant. Det som ligger närmast deras hjärta är Gud. Mm. Och det är för mig också. Jag behöver bara nödvändigtvis inte använda ordet Gud. Jag har inga problem att använda det, men jag... Vi har olika stories om det. Och min story upplever jag kan inkludera deras. För jag kan se att Jesus är en väg till Gud. Mm. Och en säkert många gånger effektiv väg. För att han preachade så mycket om så här förlåtelse. Och det är nog det många behöver. För att ta sig igenom många av de här blockeringarna. Men deras världsbild kan inte inkludera min. För att min väg var inte genom Jesus. Det är lite synd att vi inte kan prata om det. För att jag vill så gärna bara dela.
Ja, och det är det som,
lite
som är lite...
Vattnet.
Men det är det som är lite med religion just. Att det separerar så mycket. Mm. Att om man inte går den vägen, då är man inte med dem. Att, och det är det jag brukar, eller vi brukar säga här om spiritualitet. Att den förenar ju alla, som du säger, du kan ta in och se så. Medan religionen ofta separerar.
Mm.
Och vi alla är ju en, så hur kan vi vara separerade? För det är ju också en lögn som vi får lära oss väldigt tidigt här på jorden, är att vi är separerade.
Mm.
Och det får många känna sig väldigt ensamma, och man går in i alla möjliga tankar. Så att stanna kvar vid det här, att vi alla faktiskt är en och samma i grund och botten.
Ja, den grejen kände jag jätte, och det här blev mig inte liksom mina föräldrar, utan det här var min tolkning av vad liksom, det var det här kristendomen gjorde med mig, att jag fick en väldigt stark känsla av att det finns ett vi och dem. Det finns vi som är kristna och vi som är frälsta och som kommer komma till himlen, och sen finns det dem som har valt att gå ifrån Gud och Jesus. Och för mig så blir det en väldigt påtaglig upplevelse.
Mm.
Det där dualiteten där.
Mm. Jag tänker det här till som du pratade om där när du var i Thailand. Har du nått det fler gånger?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, alltså efter det så... var det bara det som gällde för mig. Då var det så här, okej, shit, det här är så intressant. Det här är första gången som jag känner att så här, okej, men nu är jag connectad med hela mig, med hela livet. Så här, sökandet försvann egentligen i den stunden. Och har man varit en sökare så förstår man också hur skönt det är stunden då den sökande energin inte finns. Liksom. För att det är alltid ett strävande efter någonting. Så det jag kände var att okej, men jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Jag vet bara att jag fattar det plötsligt vad allt handlar om. Jag vet inte om det är psykologi eller om det är filosofi eller vad det är för område jag ska gå in i för att liksom fördjupa det här. Så kom jag hem till Sverige, och jag kommer ihåg också att jag var så himla rädd, för jag kände så här, men shit, jag vill inte fortsätta jobba med musikvideor och kvar hos Avicii och det gänget liksom. Och det gjorde mig jätterädd, för att jag kände att så här, men det har ju varit din dröm. På pappret är det här, du kommer inte få något bättre jobb. Så ger du upp det här, så har du gett upp det liksom bästa du skulle kunna få på pappret. Så jag var jätterädd. Så jag kom ihåg att jag tog en lite längre semester den sommaren. Åkte upp till Edsbyn där jag kommer ifrån. Och tänkte så här, okej, jag ska inte röra film. Jag ska inte tänka på film. Bara för att så här, då kanske jag får tillbaka inspirationen. Och sen så kan jag gå tillbaka och jobba i Matrix. Liksom, och allt är frid och fröjd. Sen så var det en kväll som jag inte kunde sova. Och jag lyssnade på en grej av Alan Watts. om ni känner till Alan Watts, en filosof som var duktig på att brygga mellan så här, österländsk filosofi till amerikansk, eller till västvärlden. Och det sjuka var att jag hade, när jag var typ 10, jätteliten, så hade jag på något sätt så här, sett en text där det var en person som pratade om att man inte ska se livet som en resa, utan att man ska se det som ett musikstycke. För att i ett musikstycke så här, du spelar inte för att komma till sista noten, eller för att komma till ett mål, utan varenda ton där har lika mycket betydelse. Och jag tyckte bara att det var så bra, men sen försvann den. Jag såg det på internet någonstans, och sen så kom jag ihåg att jag spenderade ganska lång tid med att så här, försöka hitta tillbaka och försöka så här, kolla historiken och sådär. Men hittade aldrig. Och sen så gick ju åren och tonåren och allt det där, och allt hände. Men sen efter den här resan, när jag kom tillbaka när jag var 25 eller någonting, så hade en kompis skickat en föreläsning med Alan Watts, och så var det den texten. Jag bara, shit, det är den här som har typ letat upp mig, kändes det som. Och sen så kunde jag inte sova den kvällen, och så tänkte jag att okay, men det vore faktiskt kul att ladda ner lite så här filmer och klippa ihop en film till den här rösten. Och då gjorde jag det slarvigt. Det var sent på natten, laddade ner lite grejer och slängde ihop det liksom. Men jag tyckte att det var askul. Jag bara, shit, det här är asroligt. Det kanske inte är filmen det har varit fel på liksom, utan det kanske mer är vilka filmer jag har gjort. Jag kanske bara måste så här, ändra min riktning typ. Och så laddade jag upp den filmen, och den filmen tog fart liksom, och blev viral typ. Och då kommer jag ihåg också alla kommentarer, att det var lite liknande kommentarer som på Tribe-projektet. Och jag kommer ihåg att det var en helt annan känsla när jag läste de kommentarerna än om jag läste en kommentar på en musikvideo. Och så kände jag att det här hjälper ju faktiskt människor. Det här kan faktiskt, eller den här konstformen kan få folk att förstå saker eller komma in i samma tillstånd som jag har gjort.
Mm.
Och då blev det en grej. Då gick jag in i den konstformen liksom, började göra massa sådana filmer. Och sa upp mig till slut. Tog verkligen så här leap of faith och tänkte att jag ska göra någonting annat. Mamma och pappa tyckte det var jättedumt. De bara, men David, du hade ett jättebra jobb.
Så brukar det vara med föräldrar.
Ja, precis. Mm. Och jag tror också så här, det finns lite olika generationer där. Att deras generation är mer kanske att man så här, har man ett jobb, så det är det asbra. Och även där önskar jag att jag hade kunnat haft det mindsetet och känt så. Men jag kände att jag ville göra någonting annat. Och så då slutade jag där, och sen så började jag bara utforska det här mycket mer liksom. Började förstå mer och mer att så här, ja, men det handlar om, man kan kalla det spiritualitet, men för mig handlar det inte så jättemycket om kristaller och chakran och sådana grejer. Utan för mig var det mer att bara försöka förstå mig själv, försöka hitta olika verktyg för att processa känslor. Göra egentligen samma resa som svampen gjorde med mig, men som jag skulle kunna lära mig att göra nyktert liksom.
Mm. Det är egentligen det som vi också är mest intresserade av. Alltså, allt det där runt omkring är ju lite kul. Liksom. Mm. Men, och det är spännande, för det finns ju faktiskt liksom potent energi. Men det är ju den resan som du pratar om som vi är mest fascinerade av också.
Att komma hem till sig själv.
Exakt.
Det är det som är
så. Och när man väl har varit där och vänt, eller så här, men när man har fått känna på den känslan, hur det är att vara hel och ett och liksom komplett.
Mm.
Så är det ju, alltså, ja, det är ju värt det sökandet. Man förstår ju att vad man har sökt efter på något sätt. Det är intressant. Det är så kul och spännande att höra den här storyn, för att de här känslorna du beskriver tror jag väldigt, väldigt många, kanske alla som lyssnar på den här podden, känner igen sig i. Och det är fint att se hur vi är utspridda på olika platser och har olika intressen och passioner och så, kvaliteter. För att vi är på något sätt utstationerade för att sprida det här, tror jag.
Ja, precis.
Och hur gick det där med de här, jag är så inne i berättelserna så jag vill bara höra. När det började med de här nya filmerna, hur gick det?
Ja, men det var absolut den första som fick mest fart liksom. Jag tror att den var också mer generell, just den här grejen att så här, se inte livet som en resa utan se det som ett musikstycke eller en dans istället. Den träffade fler människor tror jag. Jag la upp den faktiskt bara på Facebook. Bara för att så här, visa dem som följde mig typ. Och jag ingen, så här, det var mest kompisar och så här. Sen så gick det typ någon vecka och sen var det någon som taggade mig i någon kommentar. Och då var det någon som hade tagit ner den videon och lagt upp på sin och hade typ, jag tror det var så här 15 miljoner visningar. Så det var ju lite av en chock för mig. Att den hade liksom tagit fart. Men, och jag, folk frågade så här, blev du irriterad för att de hade tagit ner den och laddat upp? Men jag hade ju snott all musik och alla filmer också. Så jag kände inte sånt ägarskap. Plus att jag kände att det är budskapet som är fett att få ut.
Fint.
Men
har du sedan dess varit inne på, och liksom, inte, du har inte varit i den här kommersiella världen? Eller är du, jobbar du lite med båda nu idag?
Jag, när jag såg upp mig där så, så gick det väl typ ett halvår, nej, kanske några månader i alla fall innan jag fick mitt nya jobb. Och under den perioden så var jag så osäker, då var jag på nära på att falla tillbaka igen till att börja jobba med musikvideor för att jag visste att där får jag pengar i alla fall. Men sen så dök det upp en chans att jobba med Norrsken, om ni känner till dem. Så jag såg på Nyhetsmorgon en intervju med Erik Fernholm som startade 29K. Men då hade han inte gjort det, så då pratade han om lycka. Och då blev jag lite taggad på det, så då hörde jag om mig till honom. Och sen så tog vi en kaffe där han berättade att han skulle starta det projektet. Och frågade om jag var med på det. Och jag tyckte det lät jättespännande. Han och jag connectade jättebra liksom och kunna relatera mycket till våra liv och så här. Så vi blev ju väldigt nära vänner. Så jag hoppade på det tåget. Men, och kände att så här, det uppdraget, för det vi gjorde var att vi skapade en app för personlig utveckling. Och skulle så här, demokratisera det, så vi skulle göra det gratis och skulle göra det tillgängligt till alla. För att vi tror på att det kommer vara en av de viktigaste grejerna egentligen för mänskligheten framöver. Så jag kände att det var nära det jag ville göra, men det var inte helt samma sak. Och det var också jättesvårt att försöka förstå, okay, men varför känns inte det här, är helt rätt, men för mig så var det liksom mer av en vetenskaplig approach på allt, vilket är fine och vilket är nödvändigt tror jag för att man ska nå ut till allmänheten och för att det inte ska kännas flummigt för många. Men jag stimuleras mer av när man går jag vet inte hur jag ska förklara det.
Ännu djupare.
Ja, man går ju djup där också. Det var därför jag inte ville säga det. men
utanför, ja, men det är flummiga helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Det många anser vara flummigt.
Ja, det är ju det vi också känner. Det är så sjukt spännande med att tänja på de gränserna. Alltså, och prata om det som, ja, det är väldigt stimulerande.
Hej, jag heter Elinor och jag lyssnar på Holy Crap av många olika anledningar. Dels för att ett så fint community har vuxit fram som Amanda och Matilda har skapat. Där man kan mötas och dela väldigt mycket av livet och alla stora frågor. Men också för att det är en så himla fin podd. Med så mycket roliga och spännande avsnitt för oss alla som gör den här själsresan tillsammans nu på jorden och är nyfikna på mer.
Jag känner att det känns som att du är på rätt väg idag i alla fall med det här med Tribe. För jag menar, du startar väl kontot i september och har redan 137 000 följare. Som känns också väldigt engagerade i det du gör. Varför tror du att det är så många som dras till just det här?
Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, det är många som säger att att den här världen finns. Att vi bara inte har tappat in i den än. Och jag vet ju att så här, håller man på med ayahuasca och de grejerna så kan man ju se varelser som är lik det här. Och kanske att jag har blivit undermedveten liksom inspirerad av det också. Men det är verkligen inte någonting jag tänker på, att nu ska jag ta fram varelser man kan se i de dimensionerna. Men jag tror att det kan vara en, jag vet inte. Ja, och det är ganska fett tycker jag att inte veta också. Mm. Att bara fascineras över att alltså, folk connectar till det. Något sjukt.
Det är det som är så, när man gör någonting från hjärtat så som du gör. Att det blir ju magnetiskt för andra, för att det är ju som att man är i direkt koppling till source, till källan där vi alla är från. Det är därför det blir det här liksom magnetiska, så folk dras till det. Men man behöver kanske inte veta varför man dras till det, precis som när du väljer ut en bland alla de här 100 olika avatarerna.
Mm.
Ja. Men det ska bli spännande att följa och se om det blir en film eller tv-spel eller vad det är som kommer bli, eller om det bara är den här fantastiska världen och bilderna.
Ja, jag märker att just nu är jag verkligen i fasen, eller så här honeymoon-perioden. Jag håller precis på att dö. Och det är lite intressant, för att den perioden är också det som jag alltid har haft så här problem med i relationer och sådär också.
Mm.
Att inte tolka den så här avsaknaden av den passionen.
Den som, övergångsfasen, ja.
Precis, att inte tolka det som att saker dör.
Mm.
Så där är jag just nu, jag bara shit, nej. Nu håller du på att dö, liksom.
Då vill coachen här fråga, vad är läskigt med? Vad är det som är så läskigt med att det liksom dör? Vad är du rädd för? Får du fundera på?
Ja, alltså jag är faktiskt livrädd för att det här inte ska kunna bli det som jag kan jobba med.
Det är ett misslyckande.
Ja, men också att jag kommer behöva gå tillbaka till att göra någonting som jag inte trivs med. Mm. Det är jag livrädd för.
Mm.
För att jag, som jag sa tidigare, att det gör så ont i mig att inte jobba med det som jag brinner för. Och det skapar mycket problem för mig. Jag har svårt att så här, jobba för andra. Jag har svårt att så här, ta mig an projekt som ger mig pengar men som inte är någonting som jag brinner för.
Mm.
Och det har verkligen varit ett problem. Så därför känner jag att shit, det här är min räddning. Liksom. Mm. Och därför blir jag så skraj nu när jag känner att så här, shit, vad ska det bli? Mm. Hur ska jag kunna göra det här till någonting som jag kan leva på?
Mm.
Och det är den rädslan framför allt, tror jag.
Mm.
Vi vet att vi har ju haft lite samma med hela Holy Crap och den här grejen. Att vi så här, för att ingen av oss, jag har varit precis där du har varit. Jag har liksom bytt jobb, sökt, trodde att jag fick mitt drömjobb i LA och ja, med lite sådana grejer. Till dess att det bara varit liksom så tomt överallt. Jag har känt mig som att jag kan inte vara kvar en sekund. För det känns som att jag håller på att sprängas inifrån på de här jobben. Och nu när man väl har hittat det, så det skapar jag rädsla också. Då blir man så här, tänk om jag förlorar det här. Tänk om jag får gå tillbaka. Men det har ju vi hunnit jobba igenom ganska bra under 3 år, känner jag.
Mm. Ja, men det är, jag vet precis hur det känns också. Mm.
När hade ni liksom övergångsfasen då ni kände att men nu börjar det bli någonting som ni kan leva på? Och där oron försvann kanske?
Ja, alltså vi jobbade ju egentligen deltid med det här i 2,5 år innan vi satsade fullt ut, kan man ju säga.
Mm.
Ja. Och då hade vi hunnit bygga upp lite liten buffert, men inte jättestor liksom, men som jag skulle klara sig några månader. Men vi har ju bara fått hoppa också och så här, lita på att det kommer lösa sig. Men när vi började känna att så här, oj, men det här är nog ett företag, var väl efter kanske ett halvår.
Mm.
Först var det ju verkligen bara total passion.
Mm.
Eller det är det
och bara ett så här roligt sidprojekt som vi skulle ha i sidan av våra marknadschefsroller eller vad det var nu vi ville göra innan. Och ha lite som en grej för att tanka upp oss i sidan av, tills dess vi insåg att varför ska vi ha något där vi bara tankar när det kan bli hela vår värld, när det kan vara någonting vi faktiskt kan leva i med.
Mm.
Och det var väl typ ett halvår in. Och då sattes ju den. Eller kanske var tidigare än så. Men då sattes i alla fall den drömmen. Men sen så skulle det väl ta 2,5 år. Tills dess att vi båda nu.
Men jag vet att förra hösten så var jag jätterädd att. För då var det Amanda föräldraledighet.
Mm.
Och hade ju liksom fokus där. Och då var jag väldigt rädd för att. Tänk om allt det här inte kommer bli något nu. För att vi inte var båda engagerade och så här. Ja, så det fick jag verkligen jobba med mycket.
Mm.
Förstå vad det är i det här som gör att jag hänger upp hela mitt liv på den här grejen. Så det kan vi prata om sen.
Jag kan känna liksom att, vad skulle jag säga?
Nej, men det är vettigt tror jag att även om det ska vara viktigt, för att det ska ju vara en motivation. Din själ känner ju att det här är rätt. Så det är fint liksom. Det är ju verkligen fin information om att du är på rätt spår. Men
man ska inte lägga all sin lycka i en och samma korg. Lite så här.
Att vara attached, man ska inte försöka vara attached vid någonting. För att då tyder det ju på att du behöver fånga någonting utanför för att känna dig komplett. Och det är ju inte full frihet.
Nej, men det är svårt när man behöver pengar liksom. Då känns det som att attachment, eller tror ni inte att attachment då skulle kunna vara rimligt?
Ja, men jag tänker känslan man vill åt när man gör det här projektet. Den känslan, det är ju känslan som är det viktiga. Av meningsfullhet och att du hjälper andra och connection. Jag vet inte vad du får försöka hitta vad det är liksom. Men det är mycket av det som vi känner i alla fall. Och de känslorna kan du ju komma åt på många sätt. Och då blir man inte lika attached vid projektet och vid grejen liksom. Utan det är snarare så här, på vilka sätt kan jag komma åt de här känslorna i mig själv? Eller genom andra, alltså på så många sätt som man kan i livet helt enkelt. Och då blir det, då kan man ju egentligen jobba med vad som helst och göra vad som helst. Men har man alla de känslorna i sig själv och förstår att de finns där, så blir inte det lika viktigt.
Och det är samma sak, det kan vara ett projekt eller att folk kan sätta allt i en partner, i en bästa vän. Att man tar liksom, sätter sin lycka på någon annan. Eller vet, den här personen ska komma in och då ska, det är då först jag kan bli lycklig, det är då jag kommer älska mig själv. Men att hela tiden liksom gå bort från det och så här, hela tiden så här, hur kan jag själv fylla upp mig med det som den här personen gör eller som det här projektet gör. Och där, så har vi jobbat jättemycket.
Ja, ni sa något där. Jag tror att en del av varför jag älskar Tribe-projektet så mycket är för att jag har kunnat liksom verkligen uttrycka min spiritualitet där och fått gehör från det. För tidigare, eftersom så här, hela min familj är kristen och jag kan inte riktigt prata om de här grejerna och framförallt inte utan att få liksom inte känna att de fattar liksom, utan då var det väldigt skönt för mig att få det utrymmet att kunna så här visa hur jag kände och vem jag är rent spirituellt och så få folk som accepterar det och bekräftar det och relatera till det. Så det är nog en del av varför jag gillar det. Så som du sa, det skulle kunna vara liksom en lärdom att okay, men försök kanske få in dig i flera aspekter av livet, att så här, våga prata om det mer kanske och våga stå för det mer, att inte behöva bekräftelse från andra för att känna att sättet jag ser på livet är sant liksom.
Man kanaliserar egentligen sin längtan efter sitt autentiska jag i ett projekt. Att så här, när jag är där så får jag vara mitt autentiska jag. Men i mitt liv så vågar jag inte det. Eller då av olika anledningar är jag blockerad att vara det. Och då blir det ju som att det är då vägen till att få vara fullt ut sig själv. Så när man förstår det så kan det vara lättare att få information. Eller det blir ju information kring att så här, hur ska jag försöka vara mer av mig själv i alla situationer. Det kan ju vara att när man har sitt andra jobb eller har liksom, det här kan vara bra för andra. Många har ju så två jobb typ. Att man har ett spirituellt jobb och ett vanligt. Att försöka få in mer av sitt spirituella jag i sitt vanliga liksom matrixjobb. På vilket sätt det nu är. Men det brukar ofta förlösa väldigt mycket sköna känslor i kroppen. Och göra då att det inte blir lika, att man inte lever, att det inte blir lika mycket att man har två olika identiteter liksom.
Nej, precis. Det är intressant. Jag drog en koppling nu mellan också kan jag bara förklara så här, en del av min vision med Tribe. Att så här, när folk hade sett Avatar så blev det någon grej att folk blev deprimerade. För att där inne kände de att de kunde på något sätt vara fria. Och det var fascinerande och häftigt. Sen när de kom tillbaka till den här världen så var det så grått och begränsat. Så folk blev deprimerade efter det. Och det är många som drar parallellen mellan den här världen, tribe-världen och avatar-världen. Så en av mina idéer som jag har känt växt fram och som har växt fram också genom så här folks kommentarer är att så här, okay, men jag skulle faktiskt vilja skapa en digital parallell värld där folk får gå in och uppleva den här världen. Men att till skillnad från det som hände med Avatar så kan man i den här världen skapa sina egna tribes och man kan skapa sina egna kurser och retreats och föreläsningar och inte vet jag, 5 år fram i tiden när VR är större liksom, så kanske det är faktiskt en VR-värld och du kan gå in till en skog och sitta och lyssna på en föreläsning där liksom. Så att man i den här världen kan hämta inspiration som man kan ta tillbaka till den här världen och bygga upp den här världen så att den här världen kommer närmare och närmare den här fantastiska världen man kan gå in i. Jag bara drog den likheten nu när du sa att så här, projektet skulle för vissa kunna vara den här världen man går in i och där får man vara vem man vill. Och sen går man tillbaka till sitt andra liv så är det tråkigt och grått. Men att man bör försöka hitta verktyg för att så här, bygga ihop de här världarna på något sätt.
Ja, det låter ju helt fantastiskt.
Det hade varit fett om man kunde göra det, tycker jag.
Kul. Gud, vilket härligt. Ja, det är väldigt, väldigt... Alltså, alla sådana här projekt blir så lycklig av att det föds så mycket spännande vägar att kunna få vara sitt autentiska och sitt spirituella jag.
Och David, vart hittar man dig och Tribe?
Ja, på Instagram så vad heter jag? David_X_Tribe. Och X:et är bara där för att det var upptaget alla andra namn och sådär. Så då kastade jag in en neutral bokstav. Men det var det mest där. Jag tänkte så här, okej, men ska man göra det på TikTok och ska man göra det på Facebook och så här. Och jag testade lite på TikTok. Men jag märkte också att min publik finns nog mer på Instagram, tror jag. Det är lite yngre på TikTok. Det kanske inte är lika mycket fokus på liksom det andliga uppvaknandet och personlig utveckling, även om det säkert också finns. Men jag märkte bara att på Instagram det kändes mer naturligt att finnas där. Också för att det mest var bilder jag la upp och TikTok är mer filmer.
Ja, just det. Kul. Vad härligt. Vi har en fråga. Kan man göra oss till såna? Kan man ta liksom en person?
Kul att fråga. För det är verkligen det alla frågar hela tiden.
Okay.
Men det är jättebra för att då förstår jag också att det liksom mänskligheten vill på något sätt när man ser projektet. Att på något sätt, och det är intressant också att fråga varför man vill det. Varför man vill liksom se sig själv transformerad in i den här världen på något sätt. Det är intressant. Jag och min brorsa håller på att skapa typ ett eget AI där man kan göra det. Så vi matar in det där AI med alla mina tribes som jag har gjort. Så att den blir väldigt bra på att skapa sådana typer av figurer. Mm. Och sen så kan man också mata in det här AI med massa bilder på dig till exempel. I olika vinklar och så här. Vi försöker hitta ett sätt som är reliable. För även där så blir det så att 100 bilder, en av 100 kanske blir bra. Så att det är väldigt svårt att så här, hitta ett sätt att göra det på som blir reliable. Så vi skulle kunna göra det liksom manuellt. Men då blir det också en väldigt dyr produkt att erbjuda. Då ska man sitta och hålla på liksom och ta upp massa servergrejer och mycket så här, tekniska grejer som också tar väldigt mycket pengar. Så vi försöker febrilt att hitta ett sätt att göra det på. För att vi märker att det finns en efterfrågan.
Ja. Jag såg att du har gjort det själv som en sån.
Ja, så det precis. Jag har lämnat mycket av det till honom. Så jag vet inte hur pass enkelt det var att få fram de där bilderna på mig. Men som han har sagt det till mig så är det väldigt svårt än så länge. Men det vore fett när vi lyckas göra det.
Ja.
Verkligen. Ja. Tack snälla David för att du kom och gästade Holy Crap.
Tack.
Det blev ett väldigt intressant samtal.
Ja, jättefint.
Tack för att jag fick vara här. Jättekul.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.